lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Markus evangeliets 9:e kapitel, som är ännu ett kapitel fyllt av all den dynamik och handling som präglar hela Markus evangeliet. De tre första evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, som man också brukar kalla för synoptikerna, de återger alla händelsen på förklaringsberget. Ja, ordet synoptiker kräver kanske en liten förklaring. Det kommer ifrån grekiskans synops, som väl närmast kan översättas ungefär med samseende. Det vill säga, de ser det från samma vinkel. Och det är Matteus, Markus och Lukas som kallas synoptikerna. Medan Johannes evangeliet skiljer sig från de tre andra både när det gäller stil och även innehåll. Vanligtvis så är Markus den mest kortfattade i sin beskrivning, men här ger Markus en mera detaljerad beskrivning av de andra lärjungarna, som inte var med på förklaringsberget, men som i Jesu frånvaro upplevde att de var helt hjälplösa inför den besatte gossen och hans nöd. Även om, som sagt, Markus oftast är mest kortfattad i sin beskrivning, så är han den som också återger mest av Jesu förvandling eller förklaring på berget. Kristi förklaring skulle uppenbara Jesu fullkomlighet som människa och var inte given för att peka på hans gudomlighet. Därför återger de tre första evangelierna detta, medan Johannes, som framförallt förkunnar Kristi gudomlighet, inte har med händelsen på förklaringsberget. Som du minns från Matteus 16:e kapitel så sa Jesus: sannerligen, jag säger er, några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Det har givits många tolkningar på de orden. Men jag menar att det är mycket klart att vår Herre absolut refererar till sin förklaringsstund. Två av lärjungarna som var med hänvisar just till det. Petrus säger i Petrus andra brev kapitel 1, verserna 16-18: ty vi följde inte några slukt uttänkta myter när vi förkunnade för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans ankomst. Nej, vi såg honom med egna ögon i hans gudomliga glans. Han fick från Gud Fader ära och härlighet, när från det högsta majestätet en röst ljöd till honom: detta är min son, min älskade, i honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva när vi var med honom på det heliga berget. Petrus säger att de var vittnen till hans makt och hans ankomst. När? Jo, på förklaringsberget. Vi läser i Markus evangeliets 9:e kapitel, vers 1. Ytterligare sade han till dem: sannerligen, jag säger er, några av dem som står här ska icke smaka döden förrän de får se att Guds rike har kommit med kraft. Jag tror att orsaken till varför det här är nedtecknat just här i det här sammanhanget är för att vi ska förstå att vare sig Jesus gick till korsdöden eller inte, så är makten i Jesu händer. Även om han återvänt till himlen direkt utan att gå vägen om korset, så är han ändå universets härskare. Men då kunde han inte ha frälst dig och inte frälst mig. Jag ska inte fördjupa mig i det här nu, men det är mycket viktigt att veta. Vers 2. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett mycket högt berg där de var alldeles ensamma. Där förvandlades han inför dem. Man kan inte undgå att fråga sig varför han valde just dessa tre män ur lärjungaflocken. Det var i alla fall inte därför att de var hans speciella favoriter. Och det var inte heller därför att de var bättre eller mera andliga än de andra. Jag tror att de var de tre vekaste av apostlarna och som behövde mera hjälp av Jesus för att överhuvudtaget kunna bli en efterföljare till Kristus. Jag la märke till en mor som gick ner över gatan och hade med sig tre barn. Hon bar den ene på armen, den andra höll hon i handen och den tredje gick rakt bak henne. Om och om igen var hon tvungen att stanna upp och invänta den som gick. Och jag står och ser deras långsamma marsch ner över gatan och tänkte: den lille som går där bak, han tar sannerligen mycket tid. Men så inser jag ju att den lille som hon bär på armen, han kunde inte ens gå efter sin mor. Han måste bäras tills han vuxit sig större och starkare. Jag tror det är på samma sätt med Petrus, Jakob och Johannes. De kan se ut som en exklusiv grupp i lärjungaskaran, men jag tror att de behövde extra omsorg och uppenbaring om de överhuvudtaget skulle bevaras i Jesu efterföljd. Petrus säger att de var ögonvittnen till hans makt och gudomliga glans. Det är den förhärligade Kristus som ska uppenbaras för alla när han kommer åter till jord. Det är också en bild och en illustration av vad vi ska bli en dag, då vi blir honom lika, som det står i Johannes första brev. Då förvandlades han inför dem. Metamorfon är det grekiska ord som här är använt. På engelska metamorphos, som alltså betyder förvandling. Det är alltså något som sker i Jesu kropp. Det är inte bara ett ljussken eller en yttre effekt. Förklaringen var något som strålade inifrån och ut. Jag tror att det var detta som Adam och Eva var iklädda före syndafallet. Med ett ljus som strålade inifrån. Och därför undervisar Kristi förklaring oss om Jesu mänskliga fullkomlighet, inte hans gudomlighet. Vers 3. Och hans kläder blev glänsande, bländande vita, så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Ja, det var vitare än vad någon kunnat tänka sig. Till och med den enormt överdrivna tvättmedelsreklamen på TV kommer inte ens i närheten av detta som hände på förklaringsberget. Och det var inte några falska bilder, men en levande verklighet. Och Petrus, Jakob och Johannes såg det med egna ögon. Ljuset, strålglansen som var totalt annorlunda mot allt vad de tidigare sett. Därför att det strålande ljuset kom inifrån. Vers 4. Och Elias visade sig för dem tillsammans med Mose, och de samtalade med Jesus. Elias representerade profeterna. Mose representerade lagen. Skriften säger att både lagen och profeterna vittnade om Jesu död. Vi vet att Moses kände Kristus, därför att Hebreerbrevet 11:26 säger angående Mose: han höll Kristi smälek för en större rikdom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på den lön som väntade. Moses visste att Kristus skulle komma. Alla profeterna talade om Jesu lidande och om den härlighet som skulle följa efter lidandet. Och vi läser vers 5 och 6. Då sade Petrus till Jesus: Rabbi, Det är gott att vi är här. Låt oss bygga tre hyddor, en åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Han visste nämligen inte vad han skulle säga, ty det var mycket förskräckta. Petrus tar till orda och han talar för dem alla, så som han så ofta gjorde. Och han talade ofta just när han inte visste vad han skulle säga. Gång på gång trampade Simon Petrus i klaveret, som han verkligen gjorde här. Vers 7. Då kom en sky som överskuggade dem, och ur skyn ljöd en röst. Detta är min älskade son, hör honom. Hela uppmärksamheten riktar sig nu mot Herren Jesus Kristus. Hans ord är avgörande. Han är den första och den sista. Vi sätter varken Elias eller Mose vid hans sida. Jesus har det sista och avgörande ordet. Vers 8. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte någon där utom Jesus ensam. Förresten, Jesus ensam, eller endast Jesus, är en fantastisk rubrik, eller hur? Och det är inte bara en god rubrik här i Markus evangeliet, men det borde vara överskriften över varje kristens liv idag. Endast Jesus. Vers 9. När de sedan gick ned från berget förbjöd han dem att för någon berätta om vad de hade sett, förrän människosonen hade stått upp från de döda. Den här händelsen hör samman med Jesu död och uppståndelse. Kristi förklaring eller en upplevelse eller ett syn frälsar ingen. Lägg märke till att Jesus alltid nämner sin död och sin uppståndelse tillsammans. Vers 10. De fäste sig vid det ordet och talade med varandra om vad det innebar som han hade sagt, att stå upp från det döda. Detta med uppståndelsen hade helt enkelt gått dem helt förbi. Trots att de hade talat med varandra om vad detta betydde, att han hade sagt att han skulle stå upp från de döda. Och vid tiden för Kristi uppståndelse så sprang de bort till graven. Men de hade inte väntat att få se en levande frälsare. Du går inte på kyrkogården för att möta det levande, men för att visa vördnad och respekt för de döda. Vers 11-13. Och det frågade honom: varför säger de skriftlärda att Elias först måste komma? Han svarade dem: ja, Elias kommer först och återställer allt igen. Men hur är det skrivet om människosonen? Att han ska lida mycket och bli föraktad. Men jag säger er att Elias har redan kommit, och det gjorde med honom allt vad det ville, som det är skrivet om honom. Jesus förklarar för lärjungarna att om någon säger att Jesus inte kunde upprätta sitt rike därför att Elias först måste komma, så hade döparen Johannes kommit i Elias ande. Och om de hade tagit emot Jesus som Messias, så hade det blivit profetians uppfyllelse. Men eftersom Israel förkastade Jesus som sin Messias när han kom första gången, så kommer profetian om Elias som hans förelöpare att uppfyllas när han kommer andra gången. Markus kapitel 9, verserna 14 till och med 18. När de hade kommit tillbaka till lärjungarna såg de att mycket folk var samlat omkring dem och att några skriftlärda tvistade med dem. När folket fick se honom blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom. Då frågade han dem: vad tvistar ni med dem om? En man i folkhopen svarade honom: mästare, jag har fört till dig min son som är besatt av en oren ande, som berövar honom talförmågan. Och var anden än får tag i honom, kastar den omkull honom, och han tuggar fradga, gnisslar tänderna och blir stel. Här möter vi faktiskt en bild av dagens kristendom. Herren Jesus är redan vid Faderns högra sida med sin förhärligade kropp, och hans apostlar är där med honom. Även Moses och Elias är där idag. Förklaringsberget är en bild på himlen idag. Men ta en blick på jorden och se alla problem här nere. Gossen representerar vår galna värld idag. För jag tror att om vi kunde lyftas upp och se jorden från Guds perspektiv, så blev nog konklusionen att människan på jorden är dåraktig. Det sätt på vilket man lever och handlar visar vad som styr tanke och handling, och som därmed också formar livsstilen. Det tragiska är att mannen förde gossen till lärjungarna och de kunde ingenting göra. Och det är det tragiska i vår tid. Att Kristi församling verkar så hjälplös inför världens nöd. Man talar så mycket om Gud, men är så hjälplös när det gäller att sätta människorna i förbindelse med Gud. Organisationer, kyrkor och samfund är så desperata i sina försök att nå ut, protestera, marschera och involvera sig i alla möjliga saker. Och världen kritiserar kyrkan och menar att den borde vara ännu mer involverad. Men vår kallelse ligger djupare än bara på det sociala planet. Vi borde vara i stånd att hjälpa den stackars demonbesatte gossen genom att presentera honom för en frälsare som kan sätta honom i ett rätt förhållande till Gud. Vad säger Jesus till sina lärjungar i denna situation? Vers 19. Då svarade han dem: hur länge måste jag härda ut med er? Kom hit med honom. Vilket underbart uttalande. Kom hit med honom. Ja, vi frestas att göra allt möjligt utom att föra det förlorade till Jesus Kristus. Vers 20-22. Då förde de honom till Jesus. Så snart anden fick se Jesus slet och ryckte den i gossen, och han föll till marken och vältrade sig under det att han tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit på detta sätt med honom? Han svarade: ända från barndomen. En svår och tragisk situation. Och hans far lägger honom fram inför Jesus. Och han frågar honom om han kan göra något. Frågan är inte om Jesus kan, för han kan allt. Men frågan är: kan vi tro? För Jesus säger att allt är möjligt för den som tror. Vers 24. Genast ropade gossens far: jag tror, hjälp min otro. Här möter vi barnets far med sitt desperata rop om tro. Och den själ som ärligt vänder sig till Jesus med sin otro, han kommer att uppleva att han får hjälp av honom. Honom som är trons upphovsman och fulländare. Och vi läser verserna 25-27. Men när Jesus såg att folket strömmade samman, bannade han den orene anden och sade till honom: du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och far aldrig mer in i honom. Då utstötte den ett skrik, slet våldsamt i gossen och for ut. Och gossen blev som död, så att de flesta sade att han var död. Men Jesus tog hans hand, reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus frågade hans lärjungar honom i enrum, varför kunde inte vi driva den ut? Han svarade dem, detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta. Jesus svarar på lärjungarnas fråga, och det är tydligt att det är ett sammanhang mellan en församlingsbön och dess andliga kraft. Och i vår stressade tid får bönen liten plats, både hos den enskilda kristne och i församlingen. Och då blir vi en kyrka med många ord men ingen verklig kraft. Och då, ja då blir det marknad för surrogat. Vers 30-32. Det gick därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att någon skulle få veta det, ty han undervisade sina lärjungar och sade till dem, Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de ska döda honom, men tre dagar efter sin död ska han stå upp igen. Men de förstod inte vad han sade, och de vågade inte fråga honom. Vi lägger märke till att Jesus också här nämner sin död och sin uppståndelse tillsammans. Det hör alltid ihop. Lärjungarna kunde inte förstå talet om att uppstå från de döda. Och man skulle ju ha väntat att de frågat Jesus när de inte förstod. För de hade ju mod att diskutera sig emellan om vem som var den största i himmelriket direkt efter att han förutsagt sin död. De skulle skämmas över ett sådant uppförande. Det är inte första gången han förutsäger sitt lidande och sin död och uppståndelse för dem. Men de förstår fortfarande ingenting. Vers 33-35. Så kom det till Kapernaum, och när han hade kommit hem frågade han dem, vad samtalade ni om på vägen? Men det teg. Ty de hade på vägen talat med varandra om vem som var den störste. Då satte han sig ned, kallade till sig de 12 och sade till dem, om någon vill vara den förste, måste han bli den siste av alla och allas tjänare. Här ska vi ge akt på denna djupsinniga princip om andlig storhet. Och vi läser vidare från vers 36. Och han tog ett barn och ställde det mitt ibland dem, tog det i sina armar och sade till dem, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar icke emot mig utan honom som har sänt mig. Den andliga principen illustreras genom ett barn. Och lägg märke till att Jesus tar barnet i sina armar. Vers 38-41. Johannes sade till honom, mästare, vi har sett en man som driver ut onda andar i ditt namn. Han följer icke oss, och vi försökte hindra honom eftersom han icke följer oss. Men Jesus sade, hindra honom icke. Ingen som i mitt namn har gjort ett under kan strax efteråt tala illa om mig. Den som inte är emot oss, han är för oss. Ja, den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni hör Kristus till, sannerligen, jag säger er, han ska icke gå miste om sin lön. Man tänker sig alltid Johannes som en stilla och försiktig apostel. Men lägg märke till hur han här brinner av partisinne. Men Jesus förkastar fullständigt Johannes sekteristiska tankar. Och vi ska lägga märke till grundlaget för enhet som Jesus ger, nämligen i mitt namn. Ingen efterföljare till Kristus kan förneka det som är gjort i Jesu namn. Men det betyder inte därmed att allt som man klistrar Jesus etiketten på skulle vara gjort i Jesu namn. Och så fokuserar Jesus på hur allvarligt det är att hindra ett barn från att höra och lära om Jesu Kristi evangelium. Verserna 42 och 43. Den som förför en av dessa små som tror, för honom skulle det vara bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet. Om din hand frestar dig till synd, hugg då av den. Det är bättre för dig att gå in i livet lytt än att ha båda händerna i behåll och kastas i helvetet, den outsläckliga elden. Inser du vem det är som talar om helvetet och den outsläckliga elden? Det finns människor idag som säger att han är den milda och snälla Jesus. Han är den ende som talade om helvetet. Paulus talade aldrig om det, men det gjorde Jesus. Och eftersom han gjorde det, så borde vi lyssna till honom. Han säger att det finns en plats som heter helvetet. Och jag är absolut säker. Den platsen den är som Jesus säger att den är. Verserna 44 och 46 finns inte i de bäst bevarade handskrifterna. Så vi gör nog väl i att utelämna dem när vi läser de sista verserna i kapitel 9. Verserna 45 till 50. Om din fot frestar dig till synd, hugg då av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i helvetet. Och om ditt öga lockar dig till synd, riv då ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha båda ögonen i behåll och kastas i helvetet, där deras mask aldrig dör och elden aldrig slocknar. Ty var och en ska saltas med eld, och vart offer saltas med salt. Saltet är en god sak, men om saltet mister sin sälta, varmed vill ni då ge det sältan tillbaka? Ha salt i er och håll frid med varandra. Ögat kan fresta oss till synd. Tänk på Eva som först såg att trädet var gott att äta av. Så talar Jesus om både eld och salt som renande. Guds ord är det salt som kan göra sin renande, förvandlande och bevarande gärning i våra liv. Och med det så är tiden ute och jag säger tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.